Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Då är det nystart och omstart för en MotoGP-podd. Det känns som att det var ett tag sedan vi hade det här läget, Andreas. Hur är läget med dig?
Ja, men visst var det ett tag sedan, alldeles för länge sedan. Men ja, diverse sjukdomar och vi har ju ett helt fotbollslag tillsammans också i ungar som kan vara sjuka. Så att ja, då blir det så här.
Och en vardag som slår in med allt vad det innebär. Men delvis känns det som nyligen vi satt och snackade i Malaysia. Det var lite kvar av säsongen och sen har finalen gått i Valencia. Och nu så närmar det sig jul till och med. Det är, ja, tiden går fort, det måste jag konstatera.
Och vi skulle ju köra någon sån här sammandrag. Vi gjorde ju jättebra förra året. Vi hade inspelare, var bild i rutan och ja, vi tänkte ju något liknande. Men återigen, jag som är föräldraledig har inte riktigt tid till detta heller.
Nej, och inte jag heller med ett jobb till. Inte i stunden i alla fall. Så att vi får ta en... Vi får skjuta det lite grann på framtiden i alla fall, tänker jag.
Ja.
Men när du dammet har lagt sig då efter säsongen, vad är det som sitter kvar i huvudet på dig då?
Nej, inte, ärligt talat så är det inte speciellt mycket. Jag har redan lagt den här säsongen bakom mig på något sätt. Jag ser fram emot ny säsong. Det har ju hänt lite nyheter på den fronten också, vad som komma skall, och där jag riktar mitt fokus mot Qatar.
Ja, jag är också lite sådär som att visst det fastnar moment under året och vi hade ju några otroliga målgångar framförallt som jag själv blev förvånad över min reaktion. Jag brukar inte gå i spin på grejer, men det var faktiskt vid några tillfällen under förra året som det var.
Silverstone.
Ja, det var ju riktigt.
Det var riktigt bra.
Ja, det var riktigt bra.
Jag blir glad varje gång jag ser det här klippet, blir jag glad.
Och jag vet ju även att jag nästan började gråta när Dovi tog Marcus i sista sväng i Österrike. Det var också en sån där fenomenal upplevelse.
Ja, det var det. För där hade jag verkligen inte räknat med det heller, att Dovi skulle vinna. Jag trodde Marcus hade det i en liten ask där efter vad det sett ut på träning. Vi var ju på plats dessutom och det såg ju klockrent ut för Marcus hela helgen. Men sen så fick han strida hårt. Var det fel däck där? Det var det som var grejen.
Ja, vad var det tror du som gjorde att vi båda nästan gick i spin då på Silverstone?
Ja, jag vet, hela den helgen var lite märklig måste jag säga. Jag tyckte det var nog årets bästa helg för min del, jobbmässigt. Ja, vi var i någon speciell stämning där, jag vet inte.
Extra glada, extra pigga.
Ja, slutet på sommaren kanske. Jag vet inte.
Också ganska oväntad upplösning. Jag trodde ju inte att Rins skulle göra det där. Och inte med tanke på hur slutet på varvet ser ut heller.
Nej, det tror inte jag heller. Jag trodde han var rökt. Men det var han inte. Det var han inte. Han ledde ju faktiskt näst sista varvet där också med en tusendel. Så att, ja, spännande.
Mm. Du, och behandla idag då, nyheter, det är inte så mycket på nyhetssidan, men sen då, istället för det som vi gjorde förra året med lite inspelat och prat om topp 10, eller vi kom fram till här i alla fall att snacka om de förarna som hade dragit in 100 poäng, och då blir det 11 förare att prata om.
Ja, exakt, jag funderade på hur vi skulle göra det där och tänkte topp 10 först, men sen så såg jag att den 11:e föraren där kan vara lite rolig att prata om också. Han tog ju precis 100 poäng, så att då blir det topp 11 och de föraren inom 100 poäng. De kommer vi analysera lite och ge dem ett betyg 1-10.
Mm. Och sen vidare snack om 2020 och fortsatta rättigheter på Viasat Motor. Det är ju extremt roligt.
Absolut.
Ska vi köra igång med nyhetssvepet? Det, ja. Det blir ett kort nyhetssvep den här gången.
Kör på.
Ja, jag tänker att det intressanta som inte var klart vid säsongsfinalen, det var ju faktiskt inte fullt klart med alla kontrakt där. Och tittar man på MotoGP-sidan då, så blev det ett snabbare inhopp än väntat för en förare. Vi hade med en ny förare under sista helgen, Iker Lekona på KTM. Kommer att fortsätta. Gjorde bra ifrån sig.
Gjorde väldigt bra ifrån sig. Och vi var ju, i alla fall jag kände mig lite väldigt negativ kanske när jag lyssnade på mig själv efteråt där, att jag kanske var lite negativ till honom. Och han överpresterade, måste jag säga. Riktigt bra gjorde han det både på racet i Valencia och även testerna efter. Så att, ja, kanske får jag äta upp det jag sa då.
Omvärdera. Och äta upp, som du säger.
Ja, kanske.
Men du, vi snackade ju faktiskt om honom också under vår resa till Malaysia där. Vi konstaterade att han hade ju lite annorlunda bakgrund än de flesta som har kommit så långt som till MotoGP.
Ja, inte kört sen unga år, utan kört mer. Var det inte Supermoto han kom ifrån? Kört där och sen hoppade in då i road racing. Och han gjorde det superbra redan från början. Och Moto2 och sen nu rätt in i MotoGP. Det är stora steg.
Snabba och stora steg.
Ja, det är det. Verkligen.
Men det är kul, tycker jag, att KTM fortsätter med den här satsningen på yngre förare och på förare som... Ja, men man vågar. Jag tycker man sticker ut hakan lite grann från KTMs sida och kontraktera förare med lite mindre erfarenhet, helt enkelt.
Man kan ju tänka egentligen tvärtom när det är sånt märke. Men de väljer alltså inte att ta in Kallio, som vi var inne på där. Det hade ju kanske varit en enkel lösning, men... Nej, utan det blir Lekona istället. Som tar KTM, sista KTM-styrningen då istället för Sarko, blir det ju egentligen även fast det är olika team då.
Ja, och eftersom du nämner Sarko, så är det nästa före då som hängt i luften och som verkligen haft ett turbulent år, kan man ju minst sagt säga då, med KTM och ja, sen, ja, du får nästan dra lite grann här höstdelen på året för hans del.
Ja, lämnade KTM och först så, eller efter det, så var det nästan färdigt att han skulle vara Yamahas testförare. Sen så blev det inte så, utan sen blev det Honda istället. Och då sades det att den styrningen var rökt. Och sen körde han 3 Honda-race slutet på säsongen istället för Nakagami. Och sen var det väl ändå ytterst nära att han fick den här Repsol-styrningen bredvid Marc Márquez, som nu gick till Alex Márquez istället. Och då blev han helt plötsligt utan styrning, precis som var tanken från början egentligen, Sarko. Ja. Och sen så dök det då upp en möjlighet. Och hur egentligen den möjligheten dök upp, det finns väl olika stories på det. Men Avincia valde ju att dumpa Abraham helt enkelt och ta in... Ja, det var ju egentligen klart i flera veckor innan det väl blev klart. Men sen blev det klart att Sarko då ska ta den styrningen.
Märkliga turer ändå det här med, det kan inte ha varit särskilt roligt, det verkar inte ha varit särskilt roligt läge för Abraham då plötsligt.
Nej, det där var...
Bli dumpad. Utifrån så känns det där som att det där gick inte helt just till.
Nej, men det är ju så i den här branschen. Det brukar ju alla säga att ett kontrakt är inte ens värt värdet på pappret det står på. Och det är väl sant till viss del.
Det verkar ju finnas alla möjliga vägar att slingra sig ur och förbi de här kontrakterna.
Ja, det verkar så.
Både för förare och team.
Det var ju någonting med att inte Abraham nu hade betalat första delen av 2020 års säsong på grund av att han ville ha vissa bekräftelser att det skulle liksom vara tillräckligt med personal och sådana här saker. Och då kanske de valde det här nu av Vincia att ja, men nu har han inte betalat på dagen, utan nu väljer vi att bli av med honom, och så hittar de en öppning och så gjorde de det. Och ja, vad detta kommer sluta i det. Jag vet inte om man orkar dra det till rätten eller om man låter det vara som det är. Han har ju pengar så räcker att bli över ändå.
Ja. Och kanske, han har ju faktiskt också ett annat yrke, ska vi tillägga. Ja. Han är ju jurist, advokat eller något liknande som pluggat samtidigt. Så att han har ju fallat tillbaka på både pengamässigt, som du säger, och yrkesmässigt.
Ja, jag vet inte om man orkar göra någonting åt det, utan han kanske låter det vara. Men det var inte helt rätt, kändes det som i alla fall.
Nej. Men Sarko, i alla fall kalibern vassare, eller kanske flera snäpp vassare som förare.
Ja, men det är ju en Abraham. Ja. Abraham är inte dålig på något sätt, men nu pratar vi MotoGP och vi pratar de absolut bästa förarna i hela världen, och då räcker han inte riktigt till Abraham, så är det ju. Sarko däremot, han är ju erkänt duktig, och det är klart att det blir ett snäpp uppåt sen. Ja, får vi se hur det går. Vi ska komma ihåg att det tredje teamet hos Ducati, även fast de nu då ses som ett satellitteam och inte som ett, vad ska man säga, det kallades innan supportteam eller betal, vad säger man?
Nej, jag vet inte heller vad de har för, vad de har för uttryck för just det här tredje teamet, men
det blev ju, de fick ju mer stöd här nu i och med om det var det eller om det var inte var Sarko, det var nog utan Sarkos egentligen, men att det skulle bli 19 hojer kommer de köra på nästa år och mer personal ifrån Ducati direkt, ingenjörer och chefsmekaniker och sådana saker.
Ja, men för det är det jag tycker vi ser på plats, att det är den skillnaden som är med fabriksteam är ju skillnad till nästa nivå, men sen ytterligare nivån då till där Avincia befinner sig eller har befunnit sig, då är det ju just personalstyrkan där som är mindre, och man ser ju även på utrustning runt omkring att det är ju mera, det har ju använts flera vändor.
Ja, ja, jo, men så är det ju. Det är ju, tittar man rent krasst på det så är ju Avincia det sämsta teamet i MotoGP, så är det ju. En anledning till Abraham där ville ha lite mer bekräftelse på att det skulle vara bättre material, det var ju just det att hans urinstekniker var inte på plats i boxen i Malaysia till exempel. Han var på plats, den här urinsteknikern, men de hade väl inte betalat den här fakturan till Ulins helt enkelt, och då kunde inte den tekniken jobba med Abraham, och förhoppningsvis så kan man ju städa undan sånt där nu då när Sarko kommer, så att personalen finns tillgänglig, och som sagt, det ska ju komma personal direkt ifrån Ducati.
Mm. Ja, intressant säsong det här 2020, och sen då tredje namnet som du redan har sagt här med Alex Marquez, det var ju egentligen det stora frågetecknet, vem som skulle tillsättas till Repsol Honda, och nu blev det yngre bror Marquez här, och vad säger du om hans insats så långt här då från det vi har sett under vintertesterna?
Ja, men lite vad man kan förvänta sig, inte klockrent, men inte superdåligt heller på något sätt, utan ungefär där man kan förvänta sig skulle jag vilja påstå. Han kommer ha mycket att lära, och rent tittar man resultatmässigt så visst, då hade kanske Sarko varit ett bättre alternativ just i alla fall år ett, men ja, jag vet inte.
Nej, vi var ju ganska eniga om det där i slutet. När vi spekulerade vilt bland förartillsättningar, då var vi ju faktiskt inne på Marquez båda två som första namn. Det är roligt. Jag tycker det är roligt att se att man satsar på lite yngre förare i det här läget.
Ja, men jag tycker det med. Det tycker jag med. Och jag har väl stuckit ut haken och sagt att lillebror Marquez, Alex Marquez, han kommer vara före Crutchlow i sammandraget när vi summerar 2020. Vi får väl se.
Du på om Crutchlow håller kvar sin crash-statistik.
Ja.
Men sen kan det också vara, ja, för Crutchlows del så kan det ju faktiskt vara, han kanske går in i sin sista säsong, det vet vi inte fullt ut.
Nej, mycket tyder nog på det. Mycket tyder nog på det.
Ja, jag tycker också det.
Men jag hade en tanke till om Sarko där. Som det nu blev, vi pratade om det, att han hade ju nästan jord i fickorna där om man skulle få den där Repsol-styrningen.
Ja, då hade jag, ja, det hade verkligen varit mat i fickorna.
Ja, ja, men nu blev det ju inte så. Men nu blev det som att han bytte en Red Bull KTM fabriksstyrning mot en Avincia Ducati. Vad säger vi om det bytet?
Ja, jag är ju inne på att han skulle ha gett den där KTM-styrningen lite längre tid från början.
Ja.
Men det var ju allehanda saker där som det verkar... Lite grann som han fungerade när han körde 125. De här negativa tankarna. Ja. Och jag trodde i det läget när han åkte 125 så var jag inne på att han kommer aldrig bli en vinnare. Han gjorde så himla märkliga race.
Kom ihåg på Missal.
Ja, det är exakt det, här. Det är exakt det
jag såg det här racet för, det var bara några månader sedan faktiskt. Jag tittade här, jag kommer inte ihåg vilket år detta var. Men...
Var inte det han vände sig
om?
Jo,
han ledde ut på start och mål, vände sig om och så blev han omkörd. Var det inte Paul Sparger? Och till och med, jag tror att det faktiskt var Paul. Kan det ha varit Paul Sparger?
Nej, jag kommer inte ihåg vem man körde mot dem, men det kanske var det.
Ja, jag... Vet i katten om det inte var det, eller så var det någon annan. Det var ju de här Aspar-cyklarna. En utav Aspar-cyklarna var det i alla fall.
Ja, och så vänder han sig om. Men då åkte väl han för Iowa, gjorde han inte det?
Jo, gjorde han väl.
Ja.
Och så
ja.
Vände han sig om och sen blev han omkörd och så tappade han segern på det. Och det var inte bara det misstaget han gjorde den säsongen heller. Tänk om man visste vilken säsong det var, det hade ju varit roligt att veta.
Nej, men han,
ska jag googla?
Ja, gör det. Du har ju möjligheten till det. Ja. Men jag är inne på att Sarko på något vis hamnade i sådana negativa spiraler och negativa tankar även under det här året och lite väl snabbt. Och sen så var det ju några olyckliga grejer där när han uttalade sig om cyklar och uttalade sig om team och folk som jobbar där. Då blir det inte bra samarbete. Då är det ju stor risk att det bara står stilla.
Ja, jo. Visst är det så. Nu kommer man ju få med ducken här, kommer man ju få en mer stabil framände än vad KTM:en troligtvis har. Det är ju vad man kan, i alla fall om man tittar på cyklarna, så ser det ut som att, alltså, vi vet ju Ducatin är ju väldigt bra bromsar med och bra känsla in i svängarna. Och det kanske är vad han behöver för att kunna, ja, dra nytta av fördelarna som finns.
Han är ju den förare som har haft flest cyklar att testa på kort tid egentligen.
Det är helt otroligt egentligen. Hur många cyklar han har kört här nu på...
Det är ju mindre än...
Ja, han testade Ducati nu i februari. Det är alltså på 15 månader så har han kört Yamaha, KTM, Honda, Ducati.
Ja. Och så var ju faktiskt påtänkt för Suzuki också. Men jag vet inte om det han blir någon testkörning med det, med Fabriks Suzuki.
Så där. Kanske det var att han testade det.
Han var ju nära i alla fall att hamna på Suzuki sadel också.
Ja, det är sant.
Ja, intressant karriär. Jag hoppas att han gör bra ifrån sig, för det är ju bevisligen så att han kan vara en toppförare på rätt cykel. Och det, ja, tyckte han visade på de här racen som var nu med LCR Honda, ja, också. Han gjorde snabbt in i körningen.
Ja, det gjorde han. Han gjorde jättebra. Men hur tror du Ducatin funkar för hans del?
Han körde ju som bäst på Yamaha. Det har ju varit långt ifrån Ducati körstil och Yamaha har ju inte riktigt varit samma.
Nej, det har det inte. Nej, vi får se.
Ja, det är lite öppet det här. Väldigt,
ja,
öppet skulle jag säga.
Nej, men det är ju ändå, visst, vi pratade om det är bättre för hans del att köra Moto 2. Nu fanns ju inga lediga styrningar kvar till slut, utan det var ju MotoGP som gällde. Eller de körde MotoGP. Vi analyserade det i någon tidigare podd. Nu blev det MotoGP med då chans att alla kontrakten går ju ut och det finns ju chans för hans del att kunna ta något steg vidare uppåt. Men det är rätt många som ska petas dit.
Du tänker om det är nu mot Pramac, ja, eller mot Fabriks-Ducati?
Till att börja med så är det Rabat i sitt eget team som man ska slå.
Ja.
Och sen har han ju Miller och Bagnaia som sitter på 2020 års material. Och sen är det Petrucci Dovizioso.
Mm. Det är många framför, ja.
Det är många framför. Det är fem förare där och liksom leverera mer. Och vi vet ju att Bagnaia och Miller, de är ju på väg upp i fabriksteamet. Dovi känns som att rykte med att han är på väg ut egentligen. Är ju starkare och starkare ju längre tid det går egentligen.
Mm.
Och Petrucci måste ju få upp sin resultat igen.
Ja. Ja, ja. Du, hittar du säsongen eller vill du, ja, att vi ska släppa det här?
Nej, men jag tror att det var Nico Tirol, tror jag det var, som kör om honom.
Målgången, ut på målrakan på Misano i alla fall.
Ja, visst kan det inte ha varit det.
Jo, kan det ha varit.
2011.
Mm.
Så kan det vara.
Ja, vi släpper nyhetsblocket tycker jag. Är du med på det?
Ja.
Ja. Nästa punkt. Rankning utav topp 10, fast det blev inte topp 10. Det var alltså förare med 100 poäng eller mer och då är det 11 förare. Ifrån Marcus då, som vann mästerskapet, till Paul Espargaro som just körde in 100 poäng med sin KTM. Han slutade 11 i sammandraget.
Ja, och vi ska ge dem alltså ett betyg 1-10. Säsongsbetyg. Och vi tänkte så här att vi tar varannan. Så jag börjar med 11 och sen tar du 10 och sen tar jag 9 och så fortsätter vi så. Så kör vi en liten diskussion om varje. Vad tror du om det?
Vi testar.
Har du analyserat det? Jag har nämligen inte... Nu tittar jag på resultatlistan så jag har inte riktigt... Förberett mig.
Nej, det är ungefär så. Det blir kanske ärligast att göra på det här viset.
Ja, jag tror det. Överanalysera, det är sällan bra.
Nej.
Vi börjar med Paul Espargaro då. Och Paul Espargaro kör ihop 100 poäng, blev 11 i mästerskapet. Främsta KTM-förare. Han får en 8 av mig. Jag tycker han gjorde en stark säsong. Tittar man på övriga KTM-förare den här säsongen så har vi alltså Oliveira på 33. Vi har Sarko, om vi nu räknar hans Honda-poäng som han tog i slutet av säsongen, på 30. Det är 63. Sen har vi Sjörin som tog 9. Det är 72. Och sen har vi Kallio som tog 7. Det är 79. Så de övriga fyra KTM-förarna tog 79 poäng. Pol Espargaró tog ensam 100. Och då var vi lite snälla också för att Sarko tog ju några poäng också med Honda. Jag tycker han är värd en 8. Bra säsong av Pol Espargaró och visar att det är han som är nummer 1 i teamet. Eller i märket helt enkelt.
Nu har ju du tagit det här som jag kunde fylla på med.
Nej, men
jag
du behöver inte fylla
nej,
på.
Nej, jag behöver inte fylla på så mycket där när det gäller Pol Espargaró. Det som sticker ut med honom tycker jag. Jag rankar honom också högt poängmässigt. Och det är ju för att han alltid ger sitt max. Det känns ju som att det är... ibland är det lite med Guds försyn som det
kommer
går
bra. Kom ihåg släppet han hade på Valencia. Sista racet här nu på någon träning.
Sista just det.
Så kom han in i depån och var, jag tror det var Q1, tror jag det var, i Valencia. Han var asförbannad för att elektroniken inte fungerade.
Men sen hade han också lite otur, får vi säga, det här varv, när han skadade sig på Aragon. Det var ju lite olycklig, en olycklig krasch. Men annars så klarar han sig undan rätt bra med tanke på hur brutalt han kör den där cykeln. Och det är ju kanske det som behövs också för KTMs del, att köra den på det sättet. Han gör det och
ja. Klart lite mer statistik bara på Pol Espargaró. Han har kört 6 säsonger nu i MotoGP. Han har kört 3 på Yamaha, 3 på KTM. På Yamaha-tiden så tog han 136, 114 och 134 poäng. I år tog han alltså 100 poäng. De 2 tidigare säsongerna på KTM så har han tagit 51 och 55. Så han dubblar alltså poängskörden på en säsong.
Ja, återigen, det som hela tiden ligger i bakhuvudet där på mig, det är ju också att racen blir jämnare och jämnare. Konkurrensen är ju faktiskt hårdare på det sättet. Det är svårare att göra de här resultaten, så att det är klart att han är värd en hög siffra i betyg där.
Mm. Ja, en 8 tycker jag är värd.
Mm. Ja, jag säger inget annat.
Nu får du köra 10:an. Vem har vi så på 10:e plats?
Det var Franco Morbidelli. Han är för mig, han hade lite otur då. Han hamnade lite i skymundan av Fabio Quartararo. Ändå tycker jag jämna, bra resultat, bra kval. Saknar lite grann den här edgen som Quartararo visar upp och som även Vinales och ibland också Rossi då, framförallt under racen gör, om man nu jämför med de övriga Yamaha-förarna. Så därför så når inte han riktigt lika högt i betyg som Pol Espargaró då för mig. En 7 skulle jag säga.
Mm.
På Morbidelli.
Ja. Första året på Yamaha. Andra året MotoGP. Jag körde ju 1 år förra året. Eller ja, förra året också på Honda. Regerande mästare i Moto2. Förra året.
Mm.
Mm.
Vad säger du om den betygssättningen då?
Jag tycker den är bra. Nästan lite snäll.
Egentligen skulle han inte haft en 7.
Ja, jag är tveksam till det. Men, ja.
Är vi inne på, kan vi sätta decimaler också?
Nej, det kan vi inte göra. Nej. Jag kan köpa en 7. Det kan jag. Är det jag igen?
Då är det du.
9 i mästerskapet helt enkelt. Och det blev ju Cal Crutchlow. Crutchlow med 3 pallplatser. Han tog pallplats i premiären i Qatar. Han tog pallplats i Tyskland. Och han tog även en pallplats i Australien. Då var det ju dubbelt Honda. Hade förväntat mig ändå lite mer från Crutchlow faktiskt. Än 9:e plats i mästerskapet. 133 poäng skrapar han ihop. Jämför det med 148 poäng förra året. Då missade han dessutom de 3 sista racen. Fortfarande lite för mycket misstag från Crutchlow. Så att, ja, jag kan väl sträcka mig återigen åt en 7 här med då.
Mm. Det var ungefär vad jag tänkte säga där också. Man ska ju inte glömma bort den här skadan som han ådrog sig förra året där i Australien. Jag tror ju att den på något vis, vi vet ju att han har bitvis väldigt ont. Det verkar ju sällan vara problemfritt. Och om man nu ska väga in det i hela resultatet här för året, då är han kanske värd lite till. För jag tror inte att det är en enkel skada att köra med, men ja,
nej, men det är ju trots allt skadorna, jag håller med om det, men ja, resultatlistan ljuger sällan.
Nej. Nej. Det var Crutchlow då.
Ja. 7 barn.
Då är det Jack Miller i så fall.
Stämmer. 8. Ja.
Och då skulle jag vilja sätta en, ja, det är helpoäng här vi är ute efter. Ja, jag skulle vilja sätta en nia på honom.
Det var högt.
Ja, visst är det.
Ja.
Och då blir det, det här är ju lite svårt nu då, för nu börjar, när vi börjar nämna några namn här, så blir man lite så här relativ i tanken och tänker att ja, men jämfört med den och jämfört med den. Och men det som sticker ut ändå för Millers del, tycker jag, det är ju att han har, det kanske är slutet på säsongen här framförallt som jag tänker på då, att han har lyckats knyta ihop en hel racehelg på ett annat sätt, och han har tagit det här extra klivet som jag inte var säker på att han skulle ta. Och då handlar det lite grann om det här att hålla liv i däcken. Han gör tillräckligt bra kval och bra starter och kanske lite färre misstag också än man har gjort tidigare. Och sen att han inte sitter i ett fabriksteam då ännu, utan han gör det här, de här resultaten som han gör i ett satellitteam.
Ja.
Ja, nia.
Nia. Det är ett högt betyg. Riktigt högt betyg måste jag säga. I min bok är han nog, inte sett i hela säsongen, så tror jag att den är värd riktigt en nia i min bok. Men i slutet av säsongen, absolut. Det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om.
Så då, kör vi. Då är du egentligen på hel säsong där, mer åt åtta?
Ja,
eller?
Mer åt åtta.
Mm. Ja. Ja, det låter också rimligt.
Inte långt ifrån. Ska vi ta nästa nu då?
Ja.
Nu har vi legenden, doktorn. Valentino Rossi blev sjua i mästerskapet i år. Och den här poängskörden som han skrapar ihop, 174 poäng. Det är alltså hans sämsta siffra på Yamaha under hela karriären. Tittar vi på hans två Ducati-säsonger så skrapar han ihop 163 och 139. Mm. Nu var det alltså 174 poäng den här säsongen. Han öppnade starkt. 5-2-2. Starkt race i USA. Höll på att vinna där när Marcus hade gått omkull. Han och Rins hade en duell. Rins vann den till slut, men riktigt bra race ändå i USA för Rossi. Men sen efter det så tycker jag inte riktigt att han har några fjärdeplatser, men han lever inte riktigt upp till de andra Yamaha-förarna. Och Rossi är ju på något sätt, man vill alltid att det ska gå bra för Rossi. Och man väntar alltid på att, jag gör det i alla fall, för att man vet det, att när det väl stämmer för Rossi, ja men då kan han faktiskt vara med fortfarande och vinna race. Nu fick vi inte se det i år, utan det var lite mellanmjölk, tycker jag. Så han får inte bättre än en sexa av mig.
Mm. Jag tänkte kanske att du skulle sätta ännu lägre där i förhållande då till de andra Yamaha-förarna. Och ja, jag vill inte heller sätta något speciellt, jag vill inte sätta högre i alla fall. Mycket Nej. Det du har sagt här jämfört med tidigare säsonger, jämfört med andra Yamaha-förare, ja, han borde kunna prestera bättre över en säsong resultatmässigt än man har gjort i år.
Vi tar det igen då, 174 poäng skrapar han ihop i år. Om vi går tillbaka hela vägen till 2013, det var då han kom tillbaka till Yamaha ifrån hans Ducati-sejour. Då skrapade han ihop 237, efter det 295, 325, 249, 208, 198 förra året och 174. Nej, ingen bra säsong av Rossi.
Nej, det här har man ju försökt analysera lite grann orsakerna till, men vi behöver inte gå in på det nu när vi rankar förarna. Men just det här, jag har också slagits av svårigheten då att matcha både Quartararo och Morbidelli och framförallt också Vinales med stark avslutning.
Ja, framförallt de två. Det har ju varit Morbidelli och Rossi har ju mest varit ihop här i slutet. Men ja. Ska man titta på en sak som inte riktigt har fungerat, så är det 3-0 i mitten av säsongen på hans kanske till och med favoritbanor. Mugello, Katalonien och Assen. 3-0. Kostsamt. Mm. Det hade lätt kunnat blivit, om det hade varit hyfsad helg för honom, så kanske han hade tagit 40-45 poäng på dem. Tre helgerna.
Ja, absolut.
Och då har det sett annorlunda ut. Men ja, sexa.
Mm. Ja, jag är med på det. Och jag hade till och med accepterat en lägre poäng där också. Faktiskt, i år. Nästa förare. Sexa i mästerskapet.
Ja.
Danilo Petrucci.
Mm.
Och då blir det ju den här... Det är ju nästan helt omvänd säsong mot Jack Miller, men ändå inte lika stark. Jag vet inte vad jag ska säga om Petrucci. Ja, det är en före som jag tycker är väldigt sympatisk, och jag hoppas att han kan komma tillbaka till den fart och form och körning han visade på Mugello när han vann sitt enda race i år. Och det var ju egentligen där han peakade. Och sen vet jag inte vad han håller på med. Före gjorde han jämna resultat. Femma, sexa. Eller rätt många sexer vill jag minnas att han var. Alltså sexa i mål. Och sen i slutet av säsongen så har han ju inte riktigt tänkt med alls. Och återkommande var det slagen av Jack Miller. Så för mig så är det inte bättre än en... För Petrucci så är det inte bättre än en femma i år i alla fall.
Nej, det var hårt.
Är jag för hård?
Ja, jag tycker att du är för hård. Jag tycker att du är för hård. Ja. Petrucci 176 poäng jämfört med Jack Miller 165. Det skiljer alltså 11 poäng då emellan till Petruccis fördel. Och det är Miller en 9. Och det är Petrucci en 5.
Ja. Det är för mycket, fast i listorna här med poäng, Andreas.
För mycket statistik här. Vi kör mer på känsla.
Ja, mer känsla nu.
Då blir det oftast fake news av det hela.
Vad taskigt det. Du säger att vi ska köra på känsla. Och så när jag
och sen
gör
sitter
det,
jag med hela statistikboken framför mig. Ja, men jag tycker nog att han är värd lite till faktiskt. Petrucci, en bedrövlig avslutning på säsongen. Inget snack om den saken. Men inledningsvis... 6a, 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 5a, 3a, 1a, 3a. Det är ingen dålig svit första sju racen tycker jag. Låg ju 3a mästerskapet väldigt, väldigt länge tills då han klappade igenom helt och hållet här nu i slutet av året. 9:e platsen som bäst. Sen, ja, Silverstone, då blev han 7a. Att, ja.
Men det är de där genomklappningarna som ingen har råd med i det här mästerskapet. De flesta av de här förarna vet vi ju är ju kapabla faktiskt att vara på pallen. Om en rätt dag. Topp 10 i mästerskapet kan ju ta pallplatser när som helst när det stämmer. Men de här riktiga dipparna, de vill man ju inte se hos förarna.
Nej,
i alla fall inte återkommande.
Nej, det vill man inte. Men han vann ett race i år.
Ja, det är sant.
Och han gjorde det snyggt.
Det var riktigt snyggt.
Ja, det var det. Det var nog bästa stämningen i år var det nog. Vi var ju på plats i Mugello när han vann där. Det var ju grymt var det.
Rätt ställe att vinna på, ja, för hans del också.
För hans del, ja. Ja. Frågan är om luften gick ur lite där. Han har uppnått liksom det han vinner mästerskap, okej då. Men ändå vinner en seger ändå långt bort för de flesta.
Mm. Ja, man vet inte hur det där slår. På vissa är det ketchup-effekt och då kommer det flera segrar. Men för honom så blev det någonting annat i alla fall.
Ja, det blev det. Nej, jag tycker han är värd lite mer än 5, tycker jag är lågt satt. Jag hade gett han kanske en 7 faktiskt.
Det var största skillnaden hittills.
Ja, jag tror det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi köra vidare då?
Ja, det tycker jag.
Och vem har vi nu tror du då? Nu har vi en Yamaha-förare som klättrade ganska rejält här. Och slutade femma, det gjorde Fabio Quartararo.
Mm. Hur högt ska du sätta på?
Ja,
nu är jag nyfiken.
Hur högt ska jag sätta honom? Nej, men det här, vi ser ju detta under en hel säsong, ska vi komma ihåg. Och det är klart att han är årets rookie, han är ett underbarn, han har 1, 2, 3, 4, 5 stycken andra platser. 6 pool om inte jag missminner mig. Helt fenomenalt. Och i slutet av säsongen så har han ju varit och utmanat Vinales att vara bäst hemma har för det. Ingen snack om den saken. Men för att nå 10 poäng då ska man till vara kanske till och med lite bättre än vad han har varit i år. Så han får 9 av mig får han. Men snudd på 10. Det är så nära 10 man kan komma med de förutsättningarna. Men inledningen av säsongen, första 6 racen, 16:e visserligen då fick han ju det här motorstoppet på gridden. Fick starta sist eller starta från depån till och med.
Ja.
16 i Qatar som blev det 8-7. Brutet race 8-10. Sen börjar han leverera då med andra plats i Barcelona. Han får en stark 9.
Mm. Ja, jag hade kunnat sträcka mig till en 10 faktiskt. Och man då lägger till också det här med kring hans motor här under året. Han hade inte samma varvtal som de övriga Yamaha-förarna. Helt ny rookie, alltså första säsongen i MotoGP och gör de här resultaten gång efter annan. Och de här racen Thailand och Misano då, när han det är inte en spricka i körningen på hela racet. Tänk att ha Marcus i bakhjulet där under hel race-distans. Nu hade ju vi ju för sig, vi hade ju en annan vy på det som skedde och i Thailand hade ju Marcus kunnat ha kört om tidigare.
Ja.
Och han hade ju, ja, Misano vet jag inte riktigt hur pass säker Marcus kände sig där. Jag tror kanske att, nej men just i Thailand då. Och sen vad var det mer jag tänkte på? Det här med... Sen vet jag inte riktigt hur filosofin eller strategin väl var sen i Valencia om Quartararo släppte upp Marquez eller inte. Då. Men han matchade ju nästan Marquez fart där också. Ja, ja. Och sen icke-fabriksteam. Det är många saker där som han är lite underdog fortfarande och gör den här säsongen.
Så du tycker jag ska motivera varför jag inte ger honom en 10?
Nej, men jag bara sett, jag hade kunnat satt en 10 där. Du måste ju få lite olika åsikter.
Ja, det, absolut. Absolut. Men jag kan ändå motivera varför han inte får en 10.
Ja. Är det segern där som är
haken? Nej, det är det inte. Men 10 då ska du till något exceptionellt. Han blev 5:a i mästerskap. Alltså, jag håller fullständigt med. Han har gjort en lysande säsong. Det är ingen snack om den saken. Men 5:a i mästerskapet och sen förväntningarna i Malaysia på Quartararo var riktigt, riktigt höga från min sida. Han startade i pole men klappade igenom i racet. Sen om det berodde på det här däckstryck eller vad det var för någonting, ja det är mycket möjligt. Men han klappade igenom där, blev 7:a till slut. Från start till pole position. Vinales så bra ut också givetvis och vann racet. Men ja, några sådana där när man tror att men nu är han med och sen nej, inte riktigt.
Nej, och där hade han ju en annan fjäder i hatten egentligen från kvalet. Då hade han ju redan
stressat
om kull Marcus. Ja. Det var ju många, den uppbyggnaden för den helgen, och där var vi också på plats.
Ja.
Den lovade ju betydligt mer. Det var nog en av de stora besvikelserna tror jag, för hans del och teamet.
Ja, det tror jag också. Det verkade så efteråt också.
Mer det än den här missen i Qatar.
Ja, men då hade han inga förväntningar på sig. Han startade ju, skulle han inte starta 5:a då i premiären, jag tror det, i Qatar. Och så får han motstoppet. Nej, men en 9 är Quartararo värd i min bok.
Ja, stark 9. Ja.
En annan sak om Quartararo bara. Jag tittar på hans... Han har kört nu 5 säsonger i GP. Ska vi komma ihåg? Moto3, Moto3, Moto2, Moto2, MotoGP. Bara poängskörden här. 92, 83, 64, 138. 192 poäng i år i MotoGP. Det är inte ofta man ser den utvecklingen.
Nej.
Just i klasserna också.
Nej, borde ju gått åt andra hållet nästan.
Ja, exakt.
Mm. Nej, ja, det starkt. Är klart. Det blir spännande till nästa år.
Jättespännande. Om man kan få ihop alla bitar så hoppas jag att han kan vara med och utmana om segrar.
Mm. Är det Rins för mig nu då? Som slutar 4 mästerskapet.
Så är det.
Alex Rins. Här är nog min svåraste just nu faktiskt. Det är ju en förare som jag håller högt. Och stora svårigheten kvalen kvarstår. tänker att det är två cyklar i teamet, det, och man har inget satellitteam i Suzuki där. Två förare med relativt lite MotoGP-erfarenhet. I alla fall Mir är ju färsk. Och ja, man har lite sämre med data helt enkelt till det där teamet. Och ändå så är Rins då fyra i slutet av mästerskapet. Men fortfarande lite för... jag vet inte om man kan kalla det för enkla misstag. Men han missar ju ibland, även under race. Och sen skapar han ju de här svåra förutsättningarna genom att inte kvala. Så det kvalen drar ner hans betyg och till viss del också då, trots att han vann race både på Silverstone och han vann i USA, vann han något ytterligare sen? Nej, det var de två, eller hur?
Två skriver.
Så det är ändå inte mer än en sjua för mig skulle jag säga. Sjua på Rins. Vad säger du här nu?
Nej, jag skulle också kunna sträcka mig lite till faktiskt. Jag hade nog sagt en åtta kanske på Rins. Ändå två segrar som jag gjorde väldigt bra. Men sen som du säger, dåliga kval genomgående under hela säsongen. Och sen även här i slutet av säsongen. Femte platser som bäst, sista 6-7 racen. Sen segern. Och också misstag som du säger. Han gjorde ett misstag på Assen i ledning. Kraschade han. Han gjorde ett ganska enkelt misstag också. Nerför vattenfallet, Sachsenring. Från andra plats. Där gav han ju bort kanske 40 poäng. Bara i de incidenterna.
Ja, och då tappar man ju... Man tappar ju i alla fall trycket framåt på de övriga förarna som är... Det skapar ju större utrymme för de andra att göra små misstag, om man säger.
Ja, men återigen, han var en av de få förarna som slog Marquez fair and square.
Ja,
ska man komma ihåg?
Nej, det var ju det absolut... Ja, bästa finishen på året, det måste jag säga.
Ja, det var det. Ja, jag hade nog gett den lite mer än 7. 8 kanske. Ja, men 8 hade jag gett den. Det tycker jag.
Mm.
Det är min tur igen nu då.
Ja.
Går vi in på pallen nu då?
Mm, det är det.
Visst är det så? Maverick Viñales. Och det här är nog den svåraste egentligen, för min del, att sätta ett bra betyg som vi båda kan vara nöjda med, tänkte jag säga. Men två segrar under säsongen. Holland... eller Nederländerna och Malaysia. Överlägsen stil båda de racen egentligen. Slutar trea i mästerskapet, 211 poäng. Det är mindre än hans första säsong i Yamaha. Då tog han 230 på ett race mindre. Lite väl många nollor inledningen av säsongen. Men sen så tycker jag han var, i slutet här nu så var han egentligen klockren. Det är fjärde platser. Och sen en sjätte plats i Valencia. I de förhållandena som var där. Så att jag vill nog ändå ge Viñales en... jag tycker han är värd en 8. Det tycker jag. Två segrar. Men en dålig inledning drar ner det här betyget. Faktiskt.
Jag tyckte du sa en bra mening där. Det här med hans segrar. De kom ju... De kom helgen när han var överlägsen hela helgen igenom egentligen. Och även i racen där. Det är fortfarande så att de här riktiga duellerna där med Marquez eller med flera förare, de har inte riktigt uppstått, i alla fall inte under någon längre period. Nej. I racen.
Nej, det var ju Phillip Island där. Där gav han ju verkligen allt och kraschade två svängar från mål. Ja. Nej, en 8 får han. Jag tycker han gjorde en bra, riktigt bra avslutning av säsongen, Viñales. Ja, kunde kanske varit lite bättre inledningsvis.
Nej, jag håller med. Jag skulle satt samma betyg här faktiskt på honom.
Ja. Vad bra. Överens.
Ja.
Topp två då?
Ja. Och nu är det jag som har Dovizioso här. Och,
har du,
och du har Marcus, den blir lättare.
Ja, den blir lätt.
Men Dovi då? Ja. Tvåa i mästerskapet ändå. Tredje året i rad. Du gillar ju poäng och placeringar och grejer. Då har man ändå gjort ett bra arbete under året, tänker jag. Sen... om det sitter i honom eller om det sitter i cykeln. Men Ducati generellt har ju inte utmanat Marquez på samma vis som de två säsongerna innan, tycker jag. Ja, för Dovizioso's del... ja, nu står inte jag med statistiken här på alla race. Det är klart att det... han har slagit Marquez, men räknar man samman tiden som han har varit före Marquez i mål så är det inte många hundradelar det handlar om. Eller hur?
Nej, det är det inte. Qatar, det var några tusendelar, gissningsvis 24 eller något liknande.
Ja. Österrike kan inte varit
var någon tiondel kanske.
Ja, en nysning ifrån.
Ja, ja. Ja, men max 2 tiondelar.
Ja. Mm. Och det är honom man får ju ställa de två lite grann mot varandra där, men ja, jag hade förväntat mig lite till utav Dovizioso i år då, så att jag kan inte sätta högre än 8 på honom fast han slutar 2 i mästerskapet.
Nej, jag håller fullständigt med där. Jag hade också förväntat mig mer av Dovizioso, även fast Dovi nu tar 269 poäng, vilket är mesta poängskörden som han har tagit sen, ja, nu måste vi gå tillbaka här. Ja, det är sen 250-tiden. Han har aldrig tagit så många poäng i MotoGP.
Sen Scott Honda-tiden.
Sen Scott Honda, som man började med 2008, precis. Han blev faktiskt 3 mästerskapet i MotoGP 2011. Det är nästan att man har glömt det. Men det blev han. Och då var det ju Stoner som vann och borde varit Lorenzo som blev 2. Och så blev då Dovizioso 3. Mm. Kan det vara så?
Eller
så
var det han har varit länge med i toppen, det får man ju säga.
Ja, det var han. Men 2 mästerskapet, tredje året i rad och många pallplatser då. Men ja, lite besviken ändå.
Du var i alla fall enig där med betygssättningen.
Ja, jag är enig. Jag hade också väntat mig lite till faktiskt från Dovi. Även fast han gör en bra säsong, men det räcker inte. Men sen har han lite oflyt också, måste vi komma ihåg. Barcelona var inte hans fel. Och det var egentligen därifrån som jag tror det skiljer 9 poäng kan jag ut eller något liknande. 9-11 poäng, någonting sånt där, upp till Marquez.
Där hade han kunnat fortsätta att sätta press på Marquez.
Han hade
ett
ju
tag
det.
Till.
Och det var ju det har vi pratat om under säsongen, att slå Marquez, det handlar inte kanske om att vara hela tiden före, men det handlar om att stressa Marquez till misstag. Och då kan man inte ha ett poänggap upp på 30-40 poäng, utan då måste man ligga där 11 poäng, 15 poäng, 7 poäng, 6 poäng.
Inom ett race alltså.
Ja, exakt.
För då gärna inom ett halvt.
Ja, för då vet Marquez att då måste han pusha det lilla extra och då kan han göra misstag. Det är på det sättet som det har känts att någon annan ska kunna vinna mästerskapet på.
Vi såg det i Malaysia på kvalet med Quartararo. Vi såg det också i Thailand på kvalet. Nu blev det en snäll krasch där, men ja, det är klart att det finns små sprickor hos Marquez som det gäller att äta sig in i.
Ja, exakt. Och just i den kraschen där med Lorenzo, det var inte hans fel, Dovis fel alltså. Och där blev avståndet för stort helt enkelt. Och sen kommer han aldrig tillbaka därifrån. Och sen ska vi komma ihåg Silverstone, det var, han har ju segerchans också. Då var det Quartararo istället som gick omkull precis framför honom. Och han fick världens flygtur. Så att, samtidigt som han inte riktigt har haft det sista lilla, så har han haft lite otur med krasch också. Som kanske har dratt ner hans, som att säga, motivation att kunna prestera på den nivån för att slå Marquez också.
Ja, för att han kanske har sett att vägen fram har varit nästan ointagligt.
Snöret har gått liksom.
Ja, ja.
Och sen så vet han att ja, jag har 2 silvermedaljer och ja, det är inte så noga om jag tar en till.
Nej.
Nu blev det så. Ja, jag är enig. 8.
Ja, nu är det du som står kvar med Marquez här.
Nu avslutar jag då.
Mm,
Marquez. Och jag har inte ens tagit upp statistiken ärligt talat. Jag vet att han tog 420 poäng och i min bok så kan man inte få ett annat betyg än en 10 för den säsongen som Marquez har gjort. Det går inte att göra en bättre säsong. Det går inte.
Nej, jag är absolut enig på det. Och
1-2 rakt igenom. Hur många segrar blev det till slut? Blev det 12 segrar?
Jag kommer inte ens ihåg.
Jag tror det. Ja, du måste ju googla bara för det.
Ja. Men just det här som du säger, och det är kanske det som är mest fascinerande, det är ju hur många pass vi ser förarna på banan under en helg bara. Och sen så sträcker det sig över en säsong, mars till november, och att återkommande eller hela tiden göra det här lilla extra då, så att man slår alla andra i det här jämna mästerskapet. I princip så gör han ju det jämnt.
12 segrar, 6 andra platser och 1 brutet race. Jag tror inte vi kommer få se någon på under livstid, tänkte jag säga, som presterar bättre under en säsong i MotoGP.
Nej, vi ska ju också komma ihåg att det är motorcyklar det handlar om. Det är ju så små marginaler. Även för Marquez så är det ju små marginaler.
Och dessutom så kraschar han ju från ledning i USA. Klant grej, litet fel på hojen,
någonting.
Kombination.
Ja.
Men det var ju ändå en sån där liten pillefjuttvurpa.
Ja, ja, det var ju ungefär som den här man flyttar motorcykeln utanför garaget. Ja. Det var ju den stilen.
Ja, ja. Nej, men det var det ju.
Ja.
Nej, en stark 10. Det går inte helt enkelt att göra en bättre säsong än vad Marcus gjort.
Nej, jag kan inte säga annat här. Ja.
Det var betygen.
Det är en 10. En nära på 10. Och det känns rimligt också att det var Quartararo, tycker jag.
Mm.
Och sen har vi de här etablerade förarna, Dovizioso, Vinales.
Ja, du hade ju Miller också. Rins.
Ja, Miller satt jag högt.
Ja, han satt
jag ser den nu. Jag satt tidigt så länge jag upp en...
En nia på han.
Wow.
Ja, det är wow. Samma som, han gjorde en lika bra säsong som Quartararo. Ja, den är vi inte överens om. Ja,
men påminn inte om det här nu. Nej, det här okay, är ju okay, tidigare. Ja, det var tidigare i podden.
Det var då.
Ja.
Ja, nej, men
jag tror mycket på Miller för nästa år. Jag tror att jag hoppas att han kan backa upp det här omdömet som jag gav honom nu. Det är min förhoppning.
Ja, jag hoppas det också, men jag är inte 100 på det faktiskt. Men jag hoppas det.
Mm. Ja, vi klarar med betygssättning,
tror jag.
Då har vi en punkt kvar.
Och såklart, är det någon som inte håller med oss, då får man gärna höra av sig. MotoGP-podden.se finns kontaktformulär. Hör av er, tar vi det i nästa podd. Förklarar vi oss.
Det blir jättebra. Då har vi mer att prata om. Du, vad säger du här, Andreas? MotoGP fortsätter hos Viasat Motor. Jätteroligt, tycker jag.
Ja, och jag har signat ett nytt kontrakt. Så ni kommer få dras med mig ytterligare några säsonger.
Ja, jag får ju säga detsamma då, fast ja. Jag inte riktigt har... Jag har inte varit där med bläcket ännu, men jag hoppas ju att jag kan få möjlighet att göra det. Om jag bara kan komma loss från alla mina aktiviteter.
Från dina andra saker.
Ja,
ja. Nej, men jätteroligt. Nu har jag varit där i 3 år och det ska bli väldigt kul och få fortsatt förtroende och större bevakning. Vi kommer vara på fler race än någonsin nästa säsong. Ska bli jätteroligt. Mer intervjuer med förare och andra människor.
Ja, och visst vore det lite kul att ha input ifrån lyssnare och tittare.
Mm, vill vi gärna ha.
Vad man kan göra mer än det som vi redan har påbörjat. Vi har ju faktiskt haft ganska många tillfällen under den här säsongen också till intervjuer, både med förare, med teampersonal, och ja, det finns ju mycket att utveckla såklart. Vi är nyfikna på vad ni önskar mer ifrån de helgerna som vi är på plats. Om det går att om det går att genomföra, så gör vi gärna det.
Vi vill ha input helt enkelt. Vi vill ha tankar, idéer, önskemål, vad vi kan göra, även vad vi kan göra när vi då inte är på plats. Det, ibland är vi ju inte där, utan ibland får vi ju lov att sända hemifrån.
Mm.
Men om det är någon som har någon ny cool infallsvinkel som är bra. Någon person vi ska intervjua till exempel, eller göra ett reportage om. Den här personen dock måste ju vara någon intressant person. Det kan inte vara någon i bakgrunden heller, utan det måste ju vara någon som vi kan få igenom våra tankar hos våra producenter.
Det är något som jag tyckte var roligt att följa i år, i alla fall att man får en helt ny vinkel på en helg, det är de här GoPro-kamerorna som sitter på lite vem som helst runt banan. Det har ju varit allt från banpersonal till mekaniker till...
Ja, ja, det tycker jag är bra. Bra,
ja,
vinkel.
Ja, en spännande grej.
Faktiskt. Nej, men mejla gärna in de funderingarna. Och även med podden, vad vill ni lyssna på här i våran podcast? Som vi kommer fortsätta med nästa år. Självklart.
Men du, vad säger du själv då de här 3 åren? Känslan nu jämfört med första helgen där vi då stod på Losail International Circuit. Det är kanske ingen som vet bakgrunden till den där. Vi gjorde ju faktiskt en studie där inför racet.
Titta inte på den.
Nej, men jag tänker på hur många omtagningar var det på de där 3 meningarna.
Ja, men det var nog 30.
Ja, det kan faktiskt ha varit 30.
Ja, jag tror det var 30.
Och det var, jag ska säga så här, jag ska inte slå mig för bröstet själv och säga att jag var helt felfri på det heller, men det var inte helt lätt.
Det var någon
lätt.
Annan som var lite sämre.
Det var inte helt lätt att göra
nej,
första.
Nej, det var det inte. Men nej, det var inte så lätt för mig heller att komma in det där. Jag träffade dig på måndagen, veckan vi åkte till Qatar för första gången.
Vi hade ju aldrig mötts, vi hade aldrig hälsat på varandra.
Nej, det hade vi inte.
Nej.
Vi träffades måndagen, tisdag hade vi möte, onsdag åkte vi till Qatar. Och då var det första racet. Så att, det var hektiskt inledningen av det här jobbet. Men sen, nej, jag tycker vi har kommit in i det bra.
Betygsättning då? Vill du sätta betyg
nej,
på dig själv?
Nej, det vill jag inte göra.
Varken på första, andra eller tredje året?
Nej, men första året 4 kanske. Andra året 5.
Du är ganska hård mot
dig själv. Ja, i år tycker jag ändå att jag har tagit ett större kliv. Så idag, jag hoppar nog över en sexa där och tar en sjua då i år.
Ja. Jag tycker ändå att du är ganska hård mot dig själv. Ja. Du har mycket kvar att ge.
Jag tror det. Det känns så.
Du får vara hemlig med vad du vill ge ytterligare. Jag tycker det är kul. Jag vill absolut utveckla vidare tillsammans. Och det är roligt med det här jobbet ju tillsammans. För man tvingas ju hålla sig på tå och hålla sig uppdaterad. Och, ja.
Ja, men det ska bli kul här nu nästa, eller kommande säsonger med mer bevakning, mer on-site. För man känner ju det att det blir en helt annan stämning. Det kanske inte är så mycket mer lättjobbat när vi är på plats, utan snarare tvärtom. Men man får ju en helt annan stämning och kan prata med annat folk om olika saker.
Jag tycker att helhetsbilden för oss blir ju något annat när vi är på plats med jämna mellanrum. Vi har lättare att få tillgång till absolut senaste nyheterna också. Så är det ju.
Ja, så är det.
Ja, och så fortsätter...
Qatar ska vi till, det kan vi garantera. Qatar, 8 mars, där är vi.
Ny säsong.
Ja.
20 race.
20 race, Finland tillkommer jag. 12 juli. Ja, kul.
Hoppas att det också nu faller ut så. Att det inte blir några sista minuten ändringar på det. Vad tror du där egentligen? Finland, tänker jag.
Jag tror det blir av. Jag tror det. Jag tror det kostar för mycket nu att blåsa av det.
Ja. Man har ju reservbana om det skulle behövas.
Vilken är det som är?
Ja, men vi snackar med Portimao.
Är det Portimao som är reserv?
Ja, nej, det är klart vi hoppas på Finland.
Portimao, ja. Nej, cool bana på ett sätt. Där nedförsbacken. Men det känns ändå väldigt lik andra banor. Barcelona, Estoril, det är ganska, ja, ganska lik.
Nej, det ska bli spännande. Ny satsning och nya möjligheter. Och snart också då lägga den här säsongen bakom oss. Och det blir också det här... ja, det är klart. Jag hoppas ju faktiskt på en... Eller faktiskt, jag hoppas på lite jämnare säsong poängmässigt här. Att inte Marcus får möjlighet att dra iväg som han har gjort det här året.
Mm, ja, men det hoppas jag också på. Lite jämnare säsong. Det behöver inte avgöras i Japan för min del. Utan det får gärna avgöra sista racet. Det gör ingenting. Nej. Och så lite Quartararo och se vad han kan vara någonstans. Se spännande med silly season. Rossi, vad händer? Dovizioso, vad händer?
Den silly season som gäller till 2021, ja.
Börjar ju liksom efter nyår, känns det som.
Ja, det kan faktiskt göra det.
Ja, så det ska bli spännande. Vad ger du själv för betyg på dig själv då?
Jag väntade på den. Ja, jag hoppas komma undan.
Ja, kommer du inte undan. Vad ger du själv?
Oj, vad det här blir svårt.
Nu har du ju varit här i sen Hedenhös. Ja. Sen det blev färg-tv, tänkte jag säga.
Ja. Sen fjärrkontrollen kom.
Men du får bara betygsätta sista 3 år.
Oj. Jag tycker inte att jag har blivit sämre. Och det, jag ger dig cred för det också. För att det är ju... Alltså, kunskaperna tillsammans gör ju att det blir bra sändningar. Sen är det ju extremt svårt att sätta betyg på, ja, hela helger också. Jag kan ju tycka ibland när jag går ifrån sändningar... en fredag eller en lördag. Man vet knappt vad som har hänt för att det flimrar förbi grejer och beroende på hur intensiva de är helgerna. Men just på racen där så är där ger jag dig och mig ganska högt betyg. Jag skulle säga genomgående 9 skulle jag säga.
Oj, är det höga betyg från den här sidan bordet idag, det hör jag.
Sen när jag var låg på någon där, jag var ju kritisk mot någon där. Petrucci var ju kritisk.
Ja, han. Vad blev det, 5?
Ja, men vi är ju båda läsande mellan racehelgerna. Och vi med, men jag vill motivera det här med att vi är mer på plats. Vi uppfattar grejerna oftast korrekt. Och vi gör det ju i realtid. Det är inte helt snutet ur näsan att göra det.
Nej. Sen kanske kan det finns många där ute som säger att vi inte gör det rätt.
Absolut.
Jag säger återigen, mejla in de här synpunkter, åsikter, idéer, infallsvinklar. Så vi har det till nästa år. Vi vill ha feedback. Inte på det som har varit kanske, men utan på... Vad kan man få feedback på det som komma skall?
Ja, hur kan vi vässa oss? Det är ju det som är intressant.
Exakt.
Det vill jag också höra.
Och framförallt med olika reportage, spännande personer, infallsvinklar. Det vill vi veta.
Ja.
In och mejla.
Bra, dags att avrunda.
Ska vi avrunda 2019? Detta decenniumet avslutar vi nu. För det blir ingen mer podd, va?
Nej, det är knappt vi hinner det. Nej, innan det är nytt år. Vi får smälla igång med nyårsfyrverkerier och
vet du, nästa, nytt poddande. Nästa vecka fyller jag 36 år.
Hur känns det här då?
Ja, jag vet inte. Får fundera på det.
Nästa år fyller jag 50, det kan jag droppa här då. Ja. Nu är det sagt.
Ja, så är det.
Du har lång väg kvar.
Ja, det är långt dit. Ja. Du, vi... jag tror vi säger så för året. Tillbaka 2020. Förhoppningsvis så tidigt som möjligt. När vi väl får tid, då ska vi börja podda. Testerna drar igång. När drar testerna igång, Tobias? Har du koll på det?
Det måste vara början på februari.
Ja, det var ett väldigt flyktigt svar.
Mm. Första... Nej, jag har ingen datum på det.
Nej. Första testet är 7 februari i Malaysia. Då drar det igång. Nästa test är den 22 februari i Qatar. Och sen är det då premiär 8 mars.
Så är det. Det går fort.
Ja, alltså... Ja, det gör det. Det gör det faktiskt. 2,5 månader sen är vi där.
Mm. Nej, men stort tack till dig som har följt oss under året och även till dig som lyssnar mer på poddandet kanske. Men jag skulle tro att det är en kombination på de flesta. Och så ser i alla fall jag fram emot ett nytt spännande arbetsår och raceår 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.